Ja, då var det avsnitt 134 av Skogsfredag. Ett ganska speciellt avsnitt, vågar vi lova. Jag kan börja med att säga att första podden för mig inomhus, för vi har haft både jordbävning och idag väldigt mycket blåst här där jag bor i Säffle. Så jag var ute och prova och det blev inget bra ljud alls, så ni får leva med min burkighet här. Men annars har vi med Torbjörn, eller hur Torbjörn?
Ja, men jag är ute i skogen. Jag är ju inte i naturkatastroferna Säffle. Du bor liksom i Sveriges sydstater, eller?
Ja, jag vet inte vad som har hänt riktigt. Men det kan vi ta lite senare. Men sen så är det faktiskt så att vi har en tredje person med oss idag. Och det blir ju, det här kommer bli så kul alltså. Vem är det vi har på linan?
Ja, det är Björn Ferry. Storumans stolthet i södra Lappland.
Ja, men tjena!
Hej Björn!
Tjena! Tjena!
Det här blir kul.
Jag har inte för stora förväntningar.
Nej, det har vi aldrig, men det brukar bli kul ändå.
Nej, men det brukar kunna spåra ur på ett bra vis innan vi är färdiga.
Ja, definitivt. Ja, men det blir ju ett bra test här. Vi har haft tre med förut, men då har vi alltid haft två kameror. Men nu är det ju så att Torbjörn är i Jönköping, jag i Säffle och du, Björn, är ju uppe i Storuman, om man har förstått det rätt, va?
Ja.
Ja. Grejt, hur är läget? Har du lagt röjsågen på hyllan nu eller för säsongen?
Nej, nu försöker jag utnyttja tiden här innan snön kommer eller innan det blir för kallt. Så att jag har varit ute tre dagar den här veckan. Så jag försöker hålla i alla fall hela den här månaden ut. Det beror ju på lite grann när vintern kommer.
Ja, precis. Och som en gammal brutalatlet, vad snittar du på röjningsskogen? Har du kvar liksom flåset, känner du, från skidskyttet?
Ja, men hyfsat, det ska jag väl säga. Sen där, hur mycket man hinner på en dag, det vet ju ni att det beror helt på hur det ser ut. Så det kan ju vara från 0,2 till flera hektar beroende på hur det ser ut liksom.
Ja.
Men ja, jag kör på. Håll ett lagom tempo så man inte behöver äta så mycket.
Ja, visst. Det blir bra. Nej, men vi tänkte väl som så här att vi viger det här poddavsnittet med att ställa lite frågor till dig, Björn. Få lite mer insikt i ditt skogsbruk och lite hur du ser på skogen och sådär nu för tiden. Så det kan bli spännande. Vi tror att våra lyssnare är intresserade av det.
Ja, nej, men det tror jag definitivt. Jag tror att jag är väldigt intresserad av vilka förhållanden du har. Liksom. Vi pratar ju mycket virkespriser i den här podden och det skiljer ju rätt mycket. Vi får ju ofta påpekande här att det är ganska bra för i södra halvan av Sverige ändå trots allt. Men det skiljer ganska mycket och jag kan tänka mig inlandet hos dig. Det är lite skillnad mot att vara vid kusten också, eller hur ser det ut med? Har ni fått upp massavilds- och timmerpriserna någonting nu på sista, eller är det liksom jämna eländen?
Ja, men det får man väl säga, det som visst, det har väl gått upp en del, så är det ju, men det är ju från extremt låga nivåer, för det är som ju längre norrut och ju längre västerut du kommer, desto sämre. Det är ju långt i industri. Jag har ju 25 mil till kusten härifrån, så att de här första gallringarna, jag vet inte, om man säljer till skogsägarföreningen tror jag inte man får någonting och inte har fått någonting de senaste 15-20 åren. Så det är som det är ju verkligen sådär. Allt är dyrare. Föryngringskostnader är dyrare. Det blir som att flyttkostnader för maskiner är dyrare. Transporterna är dyrare. Och så är det ju, det är ju lägre bonitet. Det växer ju sämre. Så det är som, man har som allt emot sig. Så att, här förstår man ju varför man vill skydda de här fjällnära skogarna. De är som minst värdefulla ur ett industriperspektiv.
Mm. Ja, längst ifrån. Äger du själv fjällnära skogarna eller?
Nej, vi är precis som utanför, det är några mil till den gränsen, så att vi har inget sånt. Så jag har inte, vad ska jag säga, drabbats eller haft fördelen av utvecklingen, det beror på hur man ser det.
Ja, visst. Ja, men spännande. Men en lite bredare fråga som kan vara intressant. Hur hamnar du i skogen? Är du uppväxt med det, Björn, eller?
Nej, det är jag inte. Det är ju egentligen via Heidi, min fru. Hon är från byn Ensamheten och de har ju varit skogsbrukare i många generationer. Ja. Det kom jag ju att vara mer intresserad av pengar och aktier och sparande. Och sen när vi finanskrisen, då blev det som att de har ju pratat om köp skog. Det är liksom det bästa man kan ha. Så då blev det att vi köpte den första skogsfastigheten med slump 2009. Och då blev jag ju fast. För det är så otroligt roligt. Så sen dess har vi som köpt på oss någonting vartannat år tills för några år sedan. Mm. Så nu har vi totalt 1000 hektar. Det är 700 som är produktivt. Så att det, ja, det är fördelat på 4 olika fastigheter, 7 skiften. Och hälften här kring Storuman och hälften halvvägs till Lycksele. 5 mil närmare kusten. Så där växer det ju bättre.
Ja,
ja, ja. Ja, det är inga problem med sysselsättningen då.
Nej, men jag har egentligen perfekt. Alltså, jag vill ju försöka, hur är ett bra liv? Det är det som är min ingång i mycket det här om även vår vision om att bli fossilfria. Så här, hur ska vi leva i framtiden? Så jag lever ju som det bästa världar. Jag jobbar och kommenterar skidskytte på vintern och tjänar Stockholmspengar. Och sen kan jag jobba i skogen och vara hemma och röja och plantera och ta hand. Alltså det här som folk inte har tid med. De som har vanliga jobb och ska hålla på kvällar och helger, de blir bara knäckta liksom. Så jag kan ju lägga 30-40 arbetsdagar på min egen skog utan att tjäna en spänn.
Mm. Ja, men det kanske är intressant. Modern livsstil. Kanske fler som kan tänka de banorna. Om man orkar släppa sargen.
Ja, men det är lite. Alltså, ska vi maximera allting? Eller, jag tror fler och fler ställer sig frågan. Hur mycket måste jag jobba? Alltså att man börjar värdera tid och livskvalitet mer. Mm. Så vi får väl se vart vi hamnar, men jag tror under pandemin, och det ser vi efter dyningarna nu, att många vill fortsätta jobba hemifrån för att ha den friheten och styra mer själv och sånt där, så jag tror många sätter värde på det.
Ja, jag tror också, absolut. Men om vi går tillbaka då, om vi ser från när ni köpte skog 2009, du och Heidi, har eran målsättning med skogsbrukandet förändrats? Har ni liksom gjort en skogsresa någonting, eller hade ni liksom på känn redan från början hur ni ville bedriva ert skogsbruk?
Jag skulle säga att det ändras ganska mycket eller hela tiden. Alltså ja. Som jag gick in med som bara egentligen som ett pensionssparande. Sluta pensionsspara och göda banken utan pensionsspara själv i form av skog. Så jag köpte en skogsfastighet och kollade hur mycket står det här liksom. Vad är det värt? Vad får man om man avverkar? Man räknar varenda pinne som stod där. Till att vi nu då är FSC-certifierade och avsatt 10%. Vi har 4 olika biotopskydd och jag har börjat intressera mig för fåglar och skrivit 2 vetenskapliga artiklar om fåglar. Så här. Så att ju mer man lär sig desto mer intresserad blir man ju av allt. Ja. Så att, nu har jag varit jätteintresserad av allt det här med biologisk mångfald, det där som de vanliga skogsintresserade sällan kan. De har ju egentligen bara koll på det man får döda och äta, men resten är ju som... Ja, där är ju kunskapen ganska begränsad. Och det där, det ser jag som en stor del av diket. Att de som kan det kan inget om skog. Och de som kan skog kan ingenting om mångfalden. Och där står vi liksom. Så jag tror att det är bra att skjuta in sig där och faktiskt lära sig någonting. För att från någon gemensam punkt kunna se, ja, men vad är vettigt att göra.
Men
tror du inte att det är många skogsägare, om du bortser från de som liksom står på barrikaden och debatterar, om man ser på skogsägarkollektivet i stort, tror du inte det är ganska många skogsägare som tycker att det här är intressant egentligen? Om inte man behöver liksom försvara någon form av, ja, inte partilinje, men i alla fall politisk ståndpunkt.
Jo, men visst är det ju så. Och sen tror jag väl att, alltså det är ju inte så många, om de pratar alltid om de här över 300 000 privata skogsägare, men hur många är det som egentligen är ute i sin egen skog och utför någon form av arbete? Hur många är det som är regelbundet är på sina fastigheter? Då tror jag den siffran sjunker ganska dramatiskt. Men många av de som har skog är ju intresserade av annat och gillar att vara ute, precis som vanligt folk egentligen. Mm. Så att det, och här har vi det här att det successivt blir mer och mer utboägande. Att det är göteborgaren som köper allting. Så att det blir ju som mer och mer så också, att ägandet hamnar ganska långt bort.
Ja, det är intressant. Det är Göteborg jag köper hos dig, annars brukar det vara stockholmare som står för allt sånt där.
Ja, men det är allt möjligt, men det blir ju så. Priserna går upp. Alltså virkesaffären är ju skitdålig, men fastighetsaffären är ju som desto bättre. Där har ju som gått upp under lång tid. Men det leder ju också till att det blir väldigt få lokala köpare.
Ja,
ja. Ja, absolut.
Ja, det finns ju de som köper jaktmark. Jag vet en kille i Värmland, han köpte en ganska stor fastighet upp på Dorotea-hållet. Och det var mest för att det fanns ingen varg där uppe, så han kunde jaga med sin älghund.
Ja.
Och så fick han lite björnjakt på köpet.
Ja,
det här var inte hemma.
Och de tycker det är skitbilliga jakter ännu här uppe. Och de som bor här, de är ju vana att det är gratis. Så där blir det som också en konflikt. Ska man ta betalt för jakten, ja, då kan inga lokala jaga längre. Så, det är de där konstiga... Ja, i och med skillnaden är så stora så blir det lite konstiga effekter.
Ja,
Men tillbaka till frågan, så, ja, det har ju ändrats mycket.
Ja.
Så är det. Och jag tror att det är rätt, för det är det som ni är inne på ofta, att vi står i det, vi är i elever i förändringens tid.
Mm.
Att synen på skogen och vad det är, från det här lokala till det globala, att allting hänger ihop och vart vi kommer att tas, det är ju osäkert. Men ja, att det sker förändringar, det får man ju räkna med. Och det, den poletten verkar ju trilla ner successivt även hos industrin.
Ja, men är det inte lite så? Så känner nog vi också, i alla fall jag. Men, och jag tycker att det är viktigt, just det här som vi pratar om, de här resorna. Jag drar gärna lite min bild av det också. När vi börjar med skogsfredag så kan jag väl säga att jag såg om en fågel var svart eller vit. Men sen så var det inte så mycket mer. Men sen så var det faktiskt du, Björn, som kommenterade att jag hade en spillkråka en gång när jag stod i en skog och poddade. Och då blir man lite intresserad, naturligtvis. Och det där kommer ju per automatik då. Det är ju, man gör olika resor och man får inte vara rädd för det, tror jag.
Nu senast i förra fredagen, Fredrik, så googlade vi upp en kungsfågel som du hade bredvid dig, så lärde vi oss det också.
Ja, visst.
Men kan ni lyssna på förra poddavsnittet, så har vi en kungsfågel bland annat. Det var lite annat med också.
Men, ja, de är inte så lätt att höra. De och Järpe har ju sånt pipigt ljud.
Ja, men han satt på micken i stort sett, sa du, Fredrik.
Ja, den var ungefär 40 cm ifrån mig. Det var en med orange tuppkam och en med en gul tuppkam. Så det var häftigt. De var ganska coola fåglar. Väldigt små var de. Så, nej, men jag tycker det är kul. Jag tror, och så man behöver inte vara rädd för att göra de här resorna.
Nej, men det är ändå som att jag tror många är rädd för att just få kunskapen. För det betyder ju att man också ändrar sig. Det är ju som allt annat. Ja, men om det är så att de här kycklingfarmarna eller någonting, och ser man hur det är, då vill man typ inte äta. Så då vill man inte veta hur det produceras. Då kan man äta ut för att man inte vet. Men så fort man vet så blir det som svårare att göra. Så jag skulle ha svårt idag att avverka en skog om jag visste att det var ett revir av 3 tåg i hackspett där. Fast hade det varit för 10 år sedan så hade jag inte brytt med ett skit.
Nej, precis. Jag håller med. Det är lite samma. Så det är riktigt kul. Men ja, du får rätta mig om jag har fel, Björn, men det känns ju lite som att just den 3-tåiga hackspetten, den brinner du lite extra för just nu, eller?
Ja, jo men det har blivit så. Jag är lite nörd. Alltså, jag är ju mera forskningstypen. Så jag är ju inte fågelskådare i någon bred bemärkelse. Jag kanske kan en tredjedel av arterna, om ens det. Jag är ju mer intresserad av det man inte vet. Det är det som är att vara forskare, att man är intresserad av det ingen kan. Och så tror man att forskare ska veta allt om allt, men det är precis tvärtom. De vet ju bara, de anar saker om det ingen kan. Så att där är jag som nörda in mig på hackmärken av 3-tåg i hackspett. Jag har lagt alldeles för mycket tid på det. Och det kommer nog sluta med att man inte kan säga så mycket om det egentligen. Men jag kan väldigt mycket om just det.
Men det har du i dina skogar eller i närheten, eller? 3-tåg i hackspett?
Ja, den finns ju egentligen glest från, ja, vad ska jag säga, Örebro-trakten och norrut. Och tätaste tätheten är ju i fjällnära skogen. Men det är sällan man ser den, för den är så himla diskret. Så att den lever ju inte om. Så ni har ju ofta större hackspett i podden. Den både trummar och hackar och har sitt kickläte som är tydligt. Men 3-tåren, den är ju ganska tyst. Så därför så är den ju svår att inventera. Så därför tänkte jag, man kanske kan inventera den genom att bara titta på de här märkena i träden. Och det kanske man kan, men... Men det är inte helt säkert. För det är märken överallt, det är det. Och det är mycket vanligare i norra Sverige än längre söderut. Jag har faktiskt åkt runt på en resa i hela Sverige och inventerat på de här fågelrutterna. Letar de här märkena som en galning. Så att det är lite för nördigt för det här, den här podden.
Ja, säg inte det.
Nörderi har vi aldrig ägnat oss åt det här.
Jo, vi kan nog gå dit ibland. Ja, men det är kul. Nej, men jag vet, vi pratade ju innan under veckan här, Björn, när du skulle vara med, så du pratade på att du hade gjort ett projekt med ringbarkning, va?
Ja.
Vill du berätta lite om det?
Det är lite intressant. Ja, men det är de här skyddade områdena som man tidigare trodde är bara skydda dem. Och sen har det ju som visat sig att ja, men de behöver ju skötsel de också för att bevara naturvärdena.
Mm.
Och det är ju som Skogsstyrelsen som ansvar, det är ju områden som är inlösta av staten då. Men då ska ju de ha någon som ska sköta om det här, det har de inte resurser. Så att då fick jag frågan, och jag tror markägare får det ibland, om att utföra de åtgärderna som behöver göras. Och då var det här att förlänga livet på asp och sälj och en del gamla tallar genom att ringbarka granarna som de börjar ta över. Så att då har jag gått runt och nästan 11 hektar med motorsågen och ringbarka är flera hundra granar liksom. Så det är också tvärt emot mot vad man någonsin har lärt sig eller läst om. Men det var ju skitroligt jobb. Och så är det ganska komiskt då, sista dagen jag var där och höll på, ja, vem sitter där då och hackar i en död gran? Tre tåg och hackspett. Så att det var som att, jo, det här var nog rätt att göra.
Ja. Ja, men det är häftigt. Jag tänkte också på en annan sak. Torbjörn, du kanske har varit uppe mot Storuman-trakterna där Björn bor. Det har inte jag. Jag har ju varit i Lycksele. Det är nog närmast. Men om vi skulle titta på just det med avverkning, hur skulle du, om du åker runt i dina trakter, Björn, hur ser det ut? Är det hårt avverkningstryck i just det området?
Ja, det ska man ju säga. Det är ju ganska mycket Sveaskog mark här, eller bolagsmark överhuvudtaget.
Ja.
Sveaskog och SCA och Holmen har ju marker här kring. Och ja, det här är väl som det typiska norrländska skogsbruket. Att det är ju präglat av de här dimensionshuggningarna på 1800 och början av 1900-talet. Så det har varit glesa restskogar som har vuxit med en kubikmeter per hektar och år. Och nu kanske det står då 120-130 fast kubikmeter i de här bestånden per hektar.
Ja.
Så att det är mycket sånt som avverkats, ja, under lång tid och fortfarande avverkas. Så de planterade bestånden har ju än inte kommit upp så att de är avverkningsmogna. Så att det, ja, här har det nog, här ska man säga, det har avverkats hårt. Och flera av de fastigheter som vi har köpt är ju tidigare Sveaskog-fastigheter. Så att det är ju,
okay.
det är ganska unga skogar, alltså det är väldigt dominerat av yngre skogar. Alltså första gallring upp till 50 år.
Mm.
Så att det är mycket, mycket sånt som vi har. Och så är det ju talldominerat, verkligen så.
Ja.
Och hyggen är ju större. Alltså det är ju något präglat av det. Mm. Samtidigt som då de här gammelskogarna också finns kvar. Och de är ju riktigt gamla. Alltså hela Stensleberget här, om man för Storuman, det är som en stor nyckelbiotop på flera hundra hektar. Det brann senast för 180 år sedan. Och det är mycket sådana skogar som fortfarande finns kvar.
Mm.
Så är det också. Så att det här naturvärdena finns och det har brukats som hårdast. Och det är svårt att veta hur ska man som navigera framåt när det börjar vara prat om att man inte ens ska få röra naturskogar. För det är ju bara sånt som huggs här.
Ja, precis. Och för den oinvigde som inte är uppbostad så ofta, vad har du för spännvidd på typ boniteter? För jag gissar att om du är ganska nära fjällnära så är det ganska lågt, men sen så hade du ner mot Lycksele också. Har du stor skillnad på dina olika skogsplättar?
Ja, det är det ju. Det är både en klimatskillnad och sen lite hur istiden har dragit sig tillbaka.
Mm.
Så att här kring Storuman, alltså snitt på våra fastigheter har en medelbonitet på 3,5.
Ja.
Så att det, och vad ska vi säga, det är väl typ i Småland växer det 2-3 gånger snabbare. Så att det är ju så. Så att, och pratar vi ståndortsindex är det vanligaste typ T18, T20 i de nivåerna.
Ja.
Så att det om man ser vanligt skogsbruk, det plantering kanske röjs efter 15-20 år, så kommer den första gallringen någon gång mellan 35 eller 50. Och är det 50 så blir det den enda gallringen och sen får det stå.
Ja.
Men det är också den effekten att i de 35-40-åriga skogarna står det ofta mer volym än vad det står i de 150-åriga skogarna. Så att det
ja, ja. Ja, så för kan de man säga kommer att det från de gamla dimensionshuggna då, eller? De 150-åriga gissar då?
Ja, för de, när de var genomhuggna och de hade sparat granar och lite björkar och undertryckta tallar, och det kanske stod kvar 30-40 kubikmeter per hektar, och sen har det där att tugga på med en kubikmeter per hektar och år i 100 år. Och det är det som står där nu. Så det är ju ingen jättekvalitet och det är glesa, ganska risiga skogar. Det är väl så det ser ut.
Mm.
Och sen har det mesta då återplanterats med tall.
Yes.
Så det är ju talldominerat här. Det är ju, Jämtland är ju mera gran, men här i Västerbotten är det mest tall.
Mm.
Mm.
Ja, precis. Och hur ser det ut just nu när vi är i de här energikristiderna? Har ni några vindkraftsfrågor hos dig?
Jo, vi har ju en av Sveriges största parker uppe på Blaikfjället.
Okej.
Okay. Alltså det är över 100 verk där som den har stått färdig ganska länge. Och den är liksom, det är inga större konflikter kring den. Men nu var det förra veckan tror jag, då kom det ju planer på ett 8500 hektar stort planerat vindkraftsområde bara några kilometer från Storuman. 162 verk. Oj. Men det blev ju ganska snabbt liksom. 500 namnunderskrifter och stora protester. Det är ju ingen som vill ha någonting. Så just nu är ju tajmingen helt fel. För jag tror att det skulle inte gå. Nej. Folk är som... Nej, ingen vill göra någonting. De vill inte ha kärnkraft och vattenkraften skulle man hellre riva. Och inga vindkraftverk och ved är ju tydligen inte heller bra. Så att jag vet inte egentligen vad vi ska... Hur vi ska ta oss an framtiden.
Och få grejerna på rätt ställe lite grann också. Egentligen skulle man ha vindkraftverk i Stockholms skärgården och södra Sverige. Alltså det är det vi har underskott på. Ja, men bygger man ut mer och mer i norra Sverige så har man ändå inte överföringskapacitet söderut. Och det är liksom... Man går i taket, det är som det ser ut idag i alla fall. Och är det klart så småningom kanske industrin i norr kanske behöver mer lokalproducerad el så att det går åt där. Men vi är ju inte där än riktigt heller.
Nej, men det kommer behövas ändå överallt. Alltså, om man som ska klara omställningen och se behoven och vad vi ska göra och allt det där så behövs det som liksom oerhört mycket. Men det finns ju som inget. Alltså, nu finns det som liksom inget... Ja, en nötvecka har jag här nu. Det är ju också lite intressant. Ja. Men det finns som liksom inga... Folkligt engagerat, ja, motståndet är ju så massivt nu. Här känns det som att man är mot allt. Så det, jag vet inte hur man ska kunna komma vidare egentligen.
Nej, det är ju svårt naturligtvis. Det är definitivt. Vem var det som var markägare till den här tilltänkta nya monsterparken då?
Ja, det var ju några privata, bland annat göteborgaren. och så är det lite på Sveaskog och det är också i det område där det Sveaskog har stora avsättningar. Så det blir också i konflikt med naturvärdena.
Ja.
För många har ju undrat varför det inte blir naturreservat av allt det där uppe. Men blir det så är det svårt att göra vindkraftparker. Så det finns väl sånt där lite mer storpolitiskt bakom det också säkert. Men
ja.
Men ingen, det verkar vara samma runt om i hela Sverige. Alla kommuner säger nej, oavsett, både i Söderhamn och i Skåne och i Norrbotten och här.
Mm.
Så att, ja,
jag vet inte hur det är en svår fråga.
Hur ska komma vidare. Ja.
Nej, det är faktiskt så. Men vi kan lämna vindkraften. Men en sak som vi har diskuterat väldigt mycket i podden som det skulle vara roligt att få en insyn i vad du tycker, det är ju det här med en framtida eventuell marknad för att kunna sälja levande kolsänka i skog. Har du läst på någonting om det, Björn, eller?
Ja, jo, verkligen.
Ja, och jag är som för...
Ja, men jag tror ju att det bästa för allt vore ju om det blev som en... Alltså, inte mindre marknad, utan mer marknad. Både när det gäller kolinlagring och biologisk mångfald.
Mm.
Att det helt enkelt blev möjligt att ha flera ben att stå på. Och att jag som markägare kan göra fler val.
Mm.
Vill jag skydda det här, jag faktiskt kan tjäna pengar på det... Då kan jag göra det. Vill jag bruka det så kan jag göra det. Vill jag låta skogen stå och lagra kol och att jag kan tjäna något på det så ska den möjligheten finnas också. För nu finns det som bara en möjlighet att tjäna pengar. Det är att hugga ner träden och få lite grann.
Mm.
Men det där är, så jag tyckte det var jätteintressant att Skogsstyrelsen kommer nu, den här analysen levande skogar. Att staten, det är som ett marknadsmisslyckande. Staten måste kunna gå in och se till så att det finns som en marknad. Även för det biologiska mångfald. Annars är det omöjligt att nå målen. För det finns som inget incitament för markägarna att göra någonting.
Nej, det finns ingen affär där idag. Och det är det som de ansåg var en stor del av problemet. Om man läste rapporten rätt, va?
Ja, medan man alltid har sagt att vi gör det här frivilliga avsättningar och allting. Jo, men det går ju till en viss gräns.
Mm.
Men tar det här med FSC och det ska vara 10% som ska vara som avsatt. Det betyder ju för många här uppe i praktiken all skog som är avverkningsbar.
Mm.
Och det är 10% av arealen, men det kanske är 30-40% av värdet på fastigheten.
Mm. Så det, ja, då blir det en stor fråga direkt.
Det är ju en väldigt stor fråga. Det är som inte bara att avsätta 5% till, för då har du ju ingenting att bruka. Och då kan du som inte ens ha kvar fastigheten om du håller om på den.
Men du som har lite erfarenhet från placerings och kapital, alltså ur det perspektivet, kan du se att det sker någon förändring i finansmarknaden eller kapitalplacerare ser på skogen ur det perspektivet när vi pratar kollagring, biologisk mångfald och så vidare? Alltså tillskriver man det värden som finns där eller bortser man från det och bara ser på liksom virkesavkastningen idag?
Svårt att säga hur de ser på det, men det har ju som alltid länge varit en debatt här uppe. Alltså, virkespriserna är en sak, men samtidigt betalar folk vad som helst för att köpa fastigheten. Hur kan det vara så?
Mm.
Men det kanske är just det där att vad folk betalar för en fastighet, det är ju det som är värdet. Och i det, där ingår ju som allt. Där ingår ju biologisk mångfald, kollagring och allting.
Ja.
Så att det kanske är där det priset. Vill man få betalt för det, då ska man sälja sin fastighet. Det kan man ju faktiskt göra. Så
att den marknaden har redan finns tagit höjd för de här värdena.
Ja, att det finns värden. Och det kan ju inte bara vara virkesvärden. Att alla spekulerar i att det kommer att bli så oerhört bra virkespriser så att det är lönsamt att köpa skogsmark för vilket pris som helst. Eller så tror man att det här med inflation och allt möjligt, att land grabbing och allt vad det kan vara, att för att behålla värdet på sina pengar så vill man köpa mark som inte liksom finns inflation. Det finns så mycket sånt. Så de här rikingarna har ju säkert, de har massa miljarder som de inte vet vad de ska göra. Då kan de lägga 1 miljard på att köpa mark så att, och för bevara för kommande generationer. Det är klart, då styr det priserna väldigt mycket. Men än så länge så verkar det som biologisk mångfald, ja, kolinlagring. Det finns ju där, samtidigt som det finns en stor kritik mot många av de här kolinlagringsprojekten. För det är ju svårt att veta hur de funkar. Om vi skyddar en hektar här, hur vet vi att den inte huggs i Finland eller i Skåne eller någon annanstans och så vidare och så vidare.
Ja.
Och biologisk mångfald i Sverige, ja, men om vi skyddar här och så hugger de någon annanstans, blev det bättre för mångfalden? Det är så svårt att veta. Det som gäller ju hela världen på något sätt. Det var ju bara häromdagen som de kom på att ja, de hittar 20% till utsläpp som vi aldrig har räknat. Och det är ju liksom hela USA och Indien tillsammans som att jaha, det har vi missat. Så det är ju fortfarande...
De ändå inte räknat med Nord Stream.
Exakt. Vem ska räkna det? Vem ska bokföra det?
Mm.
Så att det är svårt att... Och sen käkar jag någon äcklig sojafärs igår som ska vara bra då för klimatet. Och så kan man förstå, jaha, hur ska jag veta att det här gör någon skillnad när man liksom har tappat bort 20% av de totala utsläppen? Så det är en svår vandring framåt.
Ja, en svår vandring. Definitivt. Ja, nej, men det ska bli spännande att se. Jag tror att just tar du betalning för biologisk mångfald och eller kolsänka, så är det väl, det är lite tråkigt just nu, för just i Sverige så finns det, vi står och famlar utan system. Några reella system. Vi får ju faktiskt mejl nästan vecko. Minst ett mejl i veckan som där skogsägare frågar att vart kan jag sälja kolsänka? Jag vill komma igång med det här. Och svaret blir ju från oss, som jag sagt i podden också, att vi är ju lite ett ingenmansland. Det har inte kommit någon aktör riktigt, riktigt än för de här tjänsterna.
Nej. Och så ska det komma regler, och det är ju på gång från EU, alltså med ett regelverk, eller i alla fall alltså en rekommendation som man bör följa. Så att det kommer nog att komma.
Ja,
det är nog bara att ha lite is i magen. Så jag tror de som nu kör sina naturvårdsgallringar och hugger bort naturvärdesträden, jag hoppas att de kommer att vara förlorare i framtiden. Att det finns värden i det här, både biologisk mångfald och kolinlagring. Så att, ja, om nu inte hela världsordningen rasar samman i kärnvapenkrig och svexit och allt möjligt, att vi som ger upp allting och lägger ner FN och allt där. Men troligtvis så kommer väl det ändå tugga på, och då kommer vi att gå i den här riktningen, förr eller senare.
Ja, precis. Om man så är det nog. Och när vi ändå pratar såna här stora frågor så måste jag ju passa på att fråga. Har du kvar Tesla?
Ja, jajamän. Snart 10 000 mil har den gått.
Okej. Okay. Du var ju ändå ganska tidig, får man då säga. Om man har följt det på Twitter och så.
Ja, 2016. Och vi är inne på andra. Vi hade den första 3 år, sen bytte vi till en annan som nu har gått 10 000 mil. Så att...
Ja. Hur känns
det? Känns roligt.
Funkar det?
Ja, men det är ju... Ja. Det funkar... skitbra. Så det är som övertygad om att den förändringen är som redan hela fordonsindustrin ställer ju om. Det ser vi både på lastbilar och personbilar och allting. Det här sker. Ja. Även om folk här är fortfarande skeptiska och vill köra sina brunbilar. Men om 10 år så kommer de inte att göra det. Det är jag helt övertygad om. Att det funkar. Nej. Det funkar i kallt klimat. Den drar skitbra. Röjsågarna ryms. Det är liksom... Nej, det är roligt. Och det är nog det jag har fått mest uppmärksamhet förutom OS-guldet för. Det är ju elbilen. Alltså folk är ju verkligen nyfikna.
Ja, absolut. Jo, men det var lite därför jag tog upp det. För det har ju... det har varit en grej, kan man säga. Det var därför det var roligt att höra om du fortfarande är inne på spåret.
Ja. Jo, och det kommer jag fortsatt vara. Helst allt. Så att jag tror om några år då kommer ju alla handhållna maskiner att vara eldrivna också.
Mm.
Det är bara att nu är den här efterfrågekrisen. Ingen får ju tag i grejer. Så det är som... Men det kan väl inte hålla på i evigheter heller. Eller så har vi hamnat i det där hela havet stormar. Att man plockar bort en stol från världsekonomin varje år. Så att det kommer att vara en konstant kris.
Ja, nej, men vi har kört våran halvtimme nu här. Och det var ju jättekul att ha med dig, Björn. Och jag blir lite nyfiken. Vi får nog sikta in oss på Storuman-trakten när vi ska på nästa Norrland-turné, Fredrik. Det skulle vara kul att se lite annan typ av skogsbrukare vi har här. Men vi önskar alla som lyssnar en trevlig helg och återkommer nästa fredag. Och då är jag nog och jagar älg, Fredrik.
Oj, ja, det var värstens. Ja, men det tar vi då det.
Ja. Men, det brukar gå i alla fall.
Jajamän. Nej, men vi tackar så mycket, Björn. Vi hoppas att du har haft kul med oss.
Jajamän. Sant nöje.
Ja. Superbra.
Ha det bra allihop.
Ja, ha det bra.
Ha en skön hej.
Hej då.
Hej.